Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Rasmus Lind och du lyssnar på Indiepodden.
I wanna know where my easy rider gone. Does I wanna know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all so long?
Innan vi drar igång Indiepodden för den här veckan så fick vi alldeles precis nu när vi skulle börja spela in ett ganska tråkigt besked från Andretti-familjen. John Andretti som är en förrätta Indycar-förare och Michael Andrettis kusin va? Har gått bort i cancer.
John Andretti blev 57 år gammal men i de här 57 åren en färgsprakande racingkarriär. Kanske lite skymundan av de andra i Andretti-klanen. Men John Andretti själv började som framgångsrik sportvagnsförare på 80-talet. Han började köra Indycar. 1987 körde hans första tävling. 83 starter totalt. En seger och två andra fallplatser. Körde sin sista tävling så sent som 2011. Men den största bedriften John Andretti gjorde i sin racingkarriär, det var att han var den första att göra den så kallade dubben. 1994 körde John Andretti först på dagen Indianapolis 500 i Indiana, amerikanska mellanvästern. Kom i mål som 10. Men så fort loppet var slut fick han åka privatjet till Charlotte, North Carolina för att köra NASCAR-säsongens längsta lopp, Coca-Cola 600. Han fullföljde det loppet med en 17:e plats och inga färgsprakande resultat. Men bara på den här en enda dagen körde han, vad blir det, 1700 kilometer i racingfart. En bedrift som nog ingen annan hade gjort tidigare. Ett par stycken har försökt göra detsamma. Tony Stewart och Kurt Busch. Men jag tror att än så länge är John Andretti den som har kombinerat bäst resultat för den här dagen. Michaels kusin, Marios brorson. Väldigt involverad i familjeverksamheten. Lång färgsprakande karriär. Först i Indycar men sen spenderar han 15 år i NASCAR också med ett par segrar. Han kommer...
Jag skulle bara säga att jag får det här till 1770 kilometer i racefart. Det är väl nästan 6 GP-lopp på raken. Det är fullständigt sinnessjukt.
Utan att förarbyten också.
Utan förarbyten. Är det här man kommer minnas John Andretti för?
Absolut.
Då är vi igång med Indiepodden avsnitt 2. Tiden går så fort när man har roligt. Tänk, det känns redan som det var förra veckan som vi spelade in avsnitt 1.
Det var förra veckan som vi spelade in avsnitt 1.
Ja, det var det kanske. Ja, och idag har vi en riktig så här, treat för er. Vi har ju träffat Rasmus Lind. Men innan vi går in på och intervjun där så har det ju hänt lite på förarmarknaden. För en vecka sedan så blev ju Santino Ferrucci klar, förväntat dock.
Ja, ingen trodde väl något annat än att han skulle fortsätta. Det har väl bara varit en förhandlingsfråga, kan jag tänka mig.
Anledningen till att det här drog ut lite på tiden, tror jag. Det var att man ville snappa upp Bourdais sponsorer från förra året. Bourdais kommer ju inte att få köra vidare med Dale Coyne. Men bilen som Ferrucci kommer köra i år kommer se exakt likadan ut som den Bourdais körde förra året. Det får väl minusbetyg med att jag inte kommer ihåg namnet på sponsorn just nu. Men där har vi det. Sealmaster Dale Coyne Racing med Vassar Sullivan. Ganska långt namn på teamet. Men då är ju Ferruccis framtid säkrad. För jag kan tänka mig att sponsorerna och stallet tänker långsiktigt med honom.
Onekligen är det så. Nu är det ju torsdag kväll när vi sitter och spelar in det här. Och bara för några timmar sedan så fick vi ett meddelande från Tony Kanaan att han kommer inte köra heltid nästa säsong. Utan bara de fem ovalracen och att det blir någon form av markera slutet på hans karriär i IndyCar i alla fall.
Jajamän, det känns som att Kanaan har varit med sedan världens begynnelse. Han är 45, han gjorde sin debut som 23-åring 1998 och har sedan dess startat 377 lopp. Det är han näst värst med genom historien. Han har vunnit 17 av de här 377, 15 pole positions och 78 pallplatser. Han blev mästare 2004 för Andretti Green Racing och han vann Indy 500 2013. Kommer bli en märklig känsla när säsongen drar igång i St. Pete utan Tony Kanaan på griden.
En otroligt populär förare.
Ja, oh ja. Det kommer jag ihåg när jag var på Indianapolis senast att familjen som visat bredvid som hade varit på varje lopp sedan 1974, deras all time favorit var ju Tony Kanaan. Så det säger en del vilket genomslag han har fått på sporten, den här korte skallige brasilianen.
Otroligt vältränad för sin ålder, tänkte jag på härom, nu är det väl härom veckan, så klickade jag in på ett YouTube-klipp som dök upp i mitt flöde som jag tipsades om, som i princip bara handlar om att en riktigt vältränad elitcyklist försöker träna tillsammans med Tony Kanaan. Och alltså, i vissa moment så var det nästan som att den här elitcyklisten hade det tufft att hänga med. Alltså han är otroligt vältränad för att vara 45.
Men en av höjdpunkterna från hans karriär, eller ett av de mest minnesvärda, var ju ändå hans första seger. Med, ja, minimal marginal är väl en underdrift.
Michigan 500 1999, alltså 21 år sedan. Med ett var kvar av Michigan 500. Max Pappi har dominerat tävlingen. Det är alltså samma Max Pappi som sen skulle bli starkkamrat med Kenny Breck. Max Pappi försöker också ta sin första seger och kommentatorerna tar ut segern förskott åt Pappis och sen med ett halvt spark kvar eller mindre än det så får ju Pappis soffartorsk. Kanaan sveper förbi knappt så att kommentatorerna lägger märke till det. Men jag tror Kanaan också får soffartorsk par hundra meter från mål. Så kommer Juan Pablo Montoya i en himla fart, kommer upp jämsides med Kanaan. Men det räcker inte riktigt. Det skilde 300 delar i mål. Och kommentatorerna fattar inte alls vad det är som sker. Well, Max Pappas become the third first time winner this year. It sure looks that way. He runs out of fuel. He runs out of fuel. Kanaan screams past. Kanaan screams into the lead. Montoya is trying to chase him to the line. Oh, oh, so very close. Montoya jumped low at the line. It looked for a moment there like Pappas was just slowing for the flag and then he slowed further. And by 32 thousandths, Kanaan takes Montoya and Pappas has to give it away. Jag kommer ihåg att jag såg det här loppet live som nioåring och det var det häftigaste jag någonsin sett. En lång och storslagen karriär som nu går in på sista varvet.
Okej, gott folk. Nu är det i alla fall dags. Vi Indypodden har träffat Rasmus Lind och pratat lite om framtiden. För när det pratades om The Swedish Invasion förra året med Felix och Marcus premiär eller rookiesäsonger i IndyCar, så var det ju faktiskt så att många inte visste att Sverige hade redan skickat en förtrupp året innan, en enmansförtrupp i form då av Rasmus, som idag är 18 år gammal och från Kullavik, bara ett stenkast från där jag bor faktiskt. Och nu efter två riktigt bra säsonger i Road to Indy, på Road to Indy-stegen, så står han nu inför en säsong i Indy Lights. Ingenting klart här nu med vilket team, men det råder ingen tvekan om att det kommer bli. Frågan är bara var.
En ung kille med huvudet för skaft. Alltså han är ju lite av ett underbarn. Han har trivs som fisken i vattnet oavsett vilken bil man har stoppat honom i. Så förhoppningen är ju att det är det bästa Indy Lights-stallet som han hamnar i. Han förtjänar inget sämre. Det ska bli jättekul att följa vad framtiden bjuder honom på.
Jag har ju träffat Rasmus ett par gånger senaste 2-3 åren och pratat med honom om hur han ser på sin framtid och så där. Och jag tycker han alltid har imponerat med en otroligt hög mognad när han har sett och pratat om sin framtid och hur han ser vägen framåt. Och någonting som jag har tyckt varit rätt kul, eller fortfarande är väldigt kul med Rasmus, det är att både han och hans familj så tidigt bestämde sig för att helhjärtat satsa på det amerikanska spåret. Hos en del andra så har man ibland fått känslan av att det här amerikanska racingspåret blir ett alternativ om den europeiska racingkarriären inte riktigt går som man tänkt sig, eller om man inte får de chanser där man tror att man förtjänar i Europa, så ser man USA som en andra chans. Så har jag aldrig känt att det har låtit på Rasmus, utan han har för sin ålder varit otroligt så tydlig och genomtänkt med att det här är huvudspåret. Amerika är det som gäller, för att det är där han ser sin absolut bästa chans att klättra hela vägen och verkligen få förutsättningar att visa sin fullständiga potential. Det tycker jag har varit väldigt häftigt, en sån ung kille har kunnat ha så tydliga mål uppsatta för sig själv och verkligen så här, steg för steg försökt beta av vägen mot det här målet.
Så jag tycker vi helt enkelt kastar oss in i vårt möte med Rasmus Lind, så varsågoda.
Han vill ha fri som en fågel, fri som en fågel.
Rasmus Lind, välkommen till Indypodden.
Ja, tack så mycket.
Ni hemkommer från tester på Sebring, återigen ja. Med Andretti Autosport. Hur tycker du att det har gått?
Jo, det har gått väldigt bra. Vi gjorde ju första testen där på Indianapolis, på den officiella testen. Då jag var snabbaste rookie. Sen så testade vi igen med ett annat team, HMD, på Sebring då, som var en officiell test. Och även då var jag snabbast då. Och nu då sista privata testen så var jag snabbast igen. Så det ser väldigt bra ut på chaufförmässigt och min körning och sånt, så det är kul.
Kan du berätta lite om hur sånt här test går till? Vad ni fokuserar på? Är det du som förare som utvärderas, eller är det ett utvecklingsarbete som pågår med bilen samtidigt?
Alltså det är rätt så mycket att jag ska lära känna min ingenjör, alla mekanikerna, hur de jobbar, även hur olika teamerna ställer in sina bilar individuellt för förare och sånt. Så det är mycket lära känna liksom vad föraren vill ha till ingenjören, att han litar på min feedback och så vidare.
Vi har ju ganska mycket att prata om, men innan vi backar bandet till hur det hela började, början av din karriär, så tänkte jag att vi börjar med en summering av säsongen som gick nu. Mm. Och då var det alltså 3 vinster. Ja. Du stod på podiet 13 gånger. Mm. 16 topp 5. Och det innebär att du aldrig hamnade utanför topp 5. Ja. 5 pole positions, 5 snabbaste varv, 5 varvrekord och den enda som fullbordade samtliga 495 varv under säsongen.
Turn number 13 and 14. A tremendous season as a rookie in USF 2000, but he now breaks the goose egg coming onto the front straightaway here. First time a winner on the road to Indy here in Indy Pro 2000 at the Indianapolis Motor Speedway. Rasmus Lind, your winner by 8/10 of a second over Kyle Kirkwood. Rasmus Lind and Hunkos Racing win the opening.
Och ändå slutade du tvåa i Indy Pro 2000 då. Det var ju som motsvarande Formel 3 i Europa.
Ja.
2 poäng bakom Kyle Kirkwood.
Ja.
På en skala från 1 till 10, hur nöjd är du?
Alltså jag är väldigt nöjd i och med att man jämför med hur mycket Kyle har kört i formelbil, hur många år han har kört. Men nu i efterhand är det sådana där små grejer liksom som man skulle ha tänkt på då. Men man kan vara efterklok också. Men jo, jag är väldigt nöjd.
Och vad är det för saker och saker som du hade önskat att du hade tänkt på?
Alltså det, till exempel med tidskörningarna där, det hade ju räckt med 2 poles till. För en pole är ett poäng, eller snabbaste varv liksom. Liksom tänka på det, att liksom ett poäng gör det där lilla liksom, och ta vara på varenda poäng.
För du var ju snabb och visade direkt att du, alltså, du satte ju ner foten direkt i början av säsongen. Du var en andra plats i St. Petersburg och sedan dubbelvinsterna på Indianapolis Grand Prix. Och då var det dina första, din första seger kan man säga i på Indy, Road to Indy-stegen. Vad skulle du säga var den avgörande skillnaden när det var så jämnt? Men det var, du sa det ju lite inne på det, att det var så tight, så det var egentligen en eller två pole position, så hade du, hade det varit det som skilde liksom.
Ja, sen är det också, Kyle hade mycket mer vinster än vad jag hade. Han hade ju 7 eller 8 vinster. Och det är rätt så många poäng. Även så vann han det racet på Gateway då, som är ovalbana. Och då är det 1,5 poäng då. Så det är nästan dubbelt. Så det är liksom 1,5 racepoäng för ett race. Och det hjälpte honom rätt så mycket när vi gick in till Portland då. Sen så gjorde vi några misstag teammässigt på Portland med en vingfläppet ramlade ner, så jag hade ingen downforce fram, så det var där vi tappade lite fart också, men det är sådana grejer som händer inom teamet så.
Om du tar det först, för första säsongen, vi kommer till den också sen, så gjorde du övertygade du där också, hade väldigt många bra resultat, men just att den här segern på Indianapolis Grand Prix, så hur kan du ta oss tillbaka lite till den stunden, hur du kände då? Var det en lättnad eller var det bara ren glädje? För jag kan tänka mig att det var det.
Ja, sen är det ju speciellt att göra det på Indy också. Med all historik och allting som är där. Sen publiksmässigt så är det ju speciellt att vinna på Indy. Sen så var det var en lättnad att få sin första vinst. Självklart. Sen så var det roligt när Felix tog pole där också. Samma helg. Och så tog vi båda, vi tog ju allting på den helgen där, så det var väldigt roligt.
Och apropå Felix, när du nämner det, så du är ju samma stall kan man säga, eller samma team som, du var ju din manager Stefan Lillöfs Johansson, som även jobbar med Felix och Scott Dixon. Hur mycket utbyte har du av dem? Får du träffa, möjlighet att träffa dem och utbyta erfarenheter med dem och lära av dem?
Nej, det är faktiskt rätt så, det har hjälpt mig rätt så mycket. För IndyCar kör ju alltid innan oss på, innan våra tidkörningar och race. Och banan utvecklas ju på olika sätt när de kör på annan typ av däck. Så jag kan liksom gå och fråga Felix när som liksom, och fråga hur banan var till exempel och sånt. Och små grejer liksom. För IndyCar kör ju helt annorlunda mot vad vi gör. Linjemässigt och vad de lägger greppet och sånt. Så det har hjälpt mig rätt så mycket faktiskt.
För en upplevelse som jag har haft eller fått, det är att det känns som att du många gånger kör helt andra linjer än alla andra gör.
Nej, alltså jag gör nog det. Det är inget jag har tänkt på så jättemycket. Men det är en instinkt som jag har liksom. Jag kör lite tajtare än vad många andra gör. Vi utnyttjar curbsen lite mer. Så jag är lite mer, ja, lite mer aggressiv kan man säga i min körning. Det syns ju på videon sen när man tittar på racerna från videoinspelningen liksom, så ser man ju det rätt så tydligt.
Vad har det för inverkan på din teknik i övrigt då? För du försöker köra lite kortare väg helt enkelt, det är det man kan säga så. Ja. Vad har det för påverkan på inbromsningszoner och när du går på gas och så här, hur vill du ha bilen inställd?
Många vill ju ha en rätt så mycket grepp bak för att kunna gå på gas lite lättare. Men jag gillar en rätt så överstyrd bil. När framändan då är väldigt stark och svarar när jag vill styra. Så det är därför då jag kan bromsa lite senare och styra in tidigt. Så bilen roterar i mitten snabbare än vad de andra vill ha.
Men om vi backar, vi kommer tillbaka till 2019, men vi backar bandet lite. För trots att fler börjar lära känna dig liksom, och så kanske man inte vet så mycket om dig ännu. Nej. Och hur det hela började och så här. Kan du ta oss tillbaka till när du började, när du var 6 år gammal va?
Ja.
Hur kom det sig att du började med karting?
Min morfar har ju kört mycket enduro och cross på hög nivå. Han körde 6 days. Sen så har det ju varit, pappa körde lite road racing och så var man i Sverige. Men sen så var det faktiskt våran granne som vi äter middag med varje helg, som skulle pröva go-kart då, hyrkart då, och ville att jag skulle hänga med, så det var så det började, så fastnade jag liksom.
Var det jämnårig granne liksom, eller var det...
Ja, han är ett år äldre,
ah,
okay. Så rätt så jämngammal, så det var kul.
Så du började med hyrkart, var... fortsatte han eller var det du som, hur var det första intrycket då? Var det kärlek vid första rattutslaget?
Ja, lite så. Sen så köpte vi ju, vi kör ju, pappa köpte en kart på Blocket tror jag. Så det gjorde han samma, sen så började vi köra på Torslanda på träningar och sånt. Sen så började vi köra lite smått i Sverige då. Sen redan 2009 så körde jag ju i Spanien i Open Rack heter det då. Mm. Och sen har jag inte kört så mycket i Sverige liksom. Jag körde något SM sådär.
Mm. Var du duktig från direkt? Alltså, så här, hade du fallenhet för det direkt eller var det bara att komma sig själv sen efter, allt eftersom du körde?
Det kommer jag inte ihåg riktigt. Men vad jag har hört så var jag redan snabb då i början. Men det har liksom bara fastnat, tror jag.
Det var ju med Team 13 du körde då, antar jag.
Ja.
Var det några där som du har haft mycket, hade mycket hjälp av i början?
Alltså, vi körde väldigt mycket själva. Mm. Det var jag och pappa och så Emil då, som han hette.
Mm.
Så körde vi körde väldigt mycket, även på Torslanda och i Uddevalla. När varje helg, när som helst, direkt efter skolan liksom, så åkte vi och tränade. Så vi körde hela tiden. Berättade jag hade någon lite över efter skolan.
Uddevalla är en fin bana. Den är fantastisk också.
Ja.
När fattades beslutet att detta var någonting ni måste fullfölja och testa på? Liksom, till exempel för att börja tävla utomlands eller i Spanien som du säger. Och så, det är ju verkligen ett steg att ta. Så när fattades det beslutet?
Det var väl mamma och pappa tror jag som tog det beslutet i slutet av 2008. Så skulle vi köra den här Open Rack-serien då. Som gick över hela Spanien. Så, och det gick ju bra där också. Jag blev tvåa i den serien där med. Så jag vet inte riktigt hur de tog det beslutet. Men
då var du redan 8 år gammal då?
Ja.
Ja. Och hur var det rent, alltså hur upplevde du det? Jag får en känsla om att du är en person som har alltid haft bra självförtroende. I alla fall det när jag pratade med Stefan innan och så, att det är en annan styrka, just din mentala styrka. Det är ju någonting som, var det någonting som visade sig redan på den tiden, tror du?
Jag tror det. Jag har alltid varit rätt så stark mentalt och fokuserat på min grej liksom. Så jag tror det jag hängt med liksom. Jag tror jag även hade det då som liten.
Men berätta lite om din familj då, för Rasmus Lind Racing är ju en familjeangelägenhet.
Ja, det är ju jag, mamma och min pappa då som gör detta tillsammans. Mamma har ju ett vanligt jobb på dagen liksom, och pappa så gör vi det på kvällarna.
Vad jobbar du med?
Pappa håller på med snöröjning och har en mopedverkstad. Och mamma jobbar på ett tryckeri. Så det är liksom direkt vi får en timme över på kvällen eller så jobbar vi fullt ut och ringer och mejlar och försöker skapa möjligheter för mig att köra.
Mm. Har du några syskon?
Ja, en lilla syster.
Vad är det, hur gammal är hon?
Hon har precis fyllt 15, så hon håller på med hästar.
Ja, det är hästkrafter på ett annat sätt. Ja. Det är ju inte så, det är ju, ja. Har hon en egen häst eller?
Ja, nu har hon det.
Ja.
Så ska väl börja hoppa här snart tror jag. Och grejer.
Så en son som kör racing och så en dotter som kör hästar, vill jag bara säga.
Rider.
Dyra hobbys. Eller hobbys, nu är du...
Ja.
nu är du proffs, men det är, ja, det är imponerande.
Ja, inte de två billigaste sporterna direkt.
Men de har egen häst och så, är hon en duktig, satsar hon på det?
Alltså hon ska börja gymnasiet nu. Jag vet inte, hon är ju där och grejar. Man ser ju knappt av henne liksom. Så, men nej, jag tror hon vill ju hoppa liksom och greja, men vi får se vad det blir där.
Om vi går vidare till när du väl var, alltså efter karting, kartingen då. Det gick bra i Europa och det var dags att bestämma mig för att ta klivet över till USA. När och hur bestämde ni att det var just USA som var rätt väg?
Nej, jag körde i USA 2011 i Florida Winter Tour då.
Karting?
I karting. Sen så, jag vet inte, vi har alltid haft ett litet öga dit. Så vi har alltid hört om den här Road to Indy-serien då. I och med att vi har haft lite kontakt med Stefan rätt så länge.
Och när började det?
Det började förra året, 2019. Skrev ett kontrakt.
Men för vad menar du att från det att ni började få kontakt med honom? Och...
Ja, vi, det var på Svenska mässan tror jag, så hade de ett sånt här bilspel tror jag det var. Så körde jag och Stefan mot varandra 2009 eller 10. Så sen dess har vi haft lite kontakt så där. Så han har hjälpt oss med små saker. Sen så visste vi att han hjälpte Scott Dixon då, som körde IndyCar. Så vi har alltid liksom haft ett litet öga på den här Road to Indy-serien då, vad vi ska göra och vad som är vad liksom som går att nå målet. Formel 1 är ju lite svårare att nå, tycker jag. Men IndyCar är mer, lite mer kvalitet tycker jag, mer förarmässigt.
Ja, för hur skulle du beskriva USA som motorsportland och mentaliteten där jämfört med Europa? Vad i den amerikanska racingkulturen upplever du som den största skillnaden?
Nej, men alltså, när jag gick från karting till USA, liksom, det jag känner mest är avåkningszonerna är inte lika stora i USA. Det är liksom, i Europa är det ju, du har ju en avåkning, du har ju curbsen och sen är det ju asfalt eller vad det nu är. Så du kan, du har en större chans att göra misstag i Europa, så du kan köra mer på limiten. Men i USA då, så banorna är lite, det är lite guppigt och det är liksom, banorna är inte helt perfekta. Även med, det är mycket gräs runt banorna och sand. Och, så om du gör ett misstag så är det ju i gräset, så tappar du ju massa tid. Och om du kör in i väggen och så är det ännu värre liksom. Så jag tror det är mer upp till förarna att vara väldigt precis med sin körning och ha sina reference och liksom så att det är samma hela tiden.
För då var du lite inne på det att du sa att nivån på förarna är väldigt hög i USA också. Gäller det hela vägen igenom, hela vägen från första tappsteget på Road to Indy uppåt?
Ja, hittills så tycker jag det. Faktiskt att det är väldigt hög kvalitet på förarna. I och med det här att man behöver vara väldigt precis, så det är liksom ingen, det är ingen väldigt, ingen stor differens på tiderna. I och med att vi kör så på limiten liksom. Det finns inte så stora avåkningszoner liksom, som i Europa. Så jag tycker det är en väldigt hög kvalitet på förarna faktiskt.
Var det en äldre herre som kör också, körde med i år i USF?
Ja,
vem berätta om honom? Känner till honom på något sätt? Var det?
Ja, han körde Indy Pro 2000 i år. Eller förra året. Så han är,
ja just det, Indy Pro var det såklart. Ja,
Charles Finelli heter han. Jag tror han är 50 något sånt. Men han har ju sitt egna team där med sina gubbar runt liksom. De gör det liksom lite på skoj så där. Men det är väldigt roligt såna karaktärer finns.
Vad gör han annars, tror du?
Jag vet faktiskt inte vad han gör. Han har ju sina egna trailer och som vi har liksom. Ja, han har sin solstol där och sitter och röker sin cigarr när han inte kör liksom. Så han gör det för han tycker det är kul liksom.
Otroligt. Ja, du sa ju fel, jag sa ju USF 2000, ja. Men det var ju ditt första år i USA då. För du gick direkt från karting i Europa till att testa för, ja, det var för Hunkos Racing i oktober då, 2017. Vilket var då, det kan man säga, motsvarigheten till Europas Formel 4.
Ja.
Kan du ta oss tillbaka till det ögonblicket där, din första känsla i en riktig racerbil, så hur var det?
Alltså jag får vara ärlig, så tyckte jag inte steget var så stort. I och med att vi körde på en sån, så pass hög nivå i Europa, så tyckte jag inte det var så goka. Det är väldigt tajta tider liksom. Det är liksom diffar på en halv tia liksom, mindre, för att hänga med. Så det kändes som att formbilen gick långsammare än vad go-karten gick. I och med att go-kart har ju rätt så hög greppnivå. I och med att det inte är någon fjädring. Det tog ju lite tid att få ordning på bromsningen och det här på formelbilen, att det är ett mycket högre bromstryck. Men det tog jag upp rätt så fort, tyckte jag. Mm.
Hur förberedde du dig inför det testet, eller tester i allmänhet så här nu när du ska bli redo att ta nästa steg upp? Så hur brukar dina förberedelser se ut?
Nej, jag försöker ju få en så mycket data och sånt jag kan för att kunna läsa på och göra mig redo med hur de körde innan med linjer och vad de hade ungefär för bromstryck och sådana grejer. Liksom få så mycket data och förbereda mig så bra jag kan varje gång. Mm.
Så med data då är det allt från varvtal till bromspunkter och så här, bromstryck, det är alltså hur hårt du bromsar, eller är det...
Ja. Det är hårt du trycker på pedalen. Vi får ju alltid från video till alla grafer på fart och sånt.
Ja.
Olika referenser, vad de har skrivit på sina papper. Liksom. All data som de har själva, teamerna, de man testar för, kan man få förbereda sig för då.
Hur kan man plugga på hur hårt man ska trycka på bromsen? Jag förstår inte det.
Det är ju otroligt.
Nej, men man har ju ungefär en känsla för hur hårt man trycker. Så jag vet ju ungefär hur 2500 bar liksom PSI, hur hårt det är i en lightbil till exempel. Så har man en referens ungefär i muskelminnet då hur mycket det är.
För hur fysiskt utmanande är det då? Alltså, krävs det mycket alltså muskelstyrkraft för att göra en kraftig inbromsning?
Alltså, till en viss, man tror ju att liksom 2500, det är liksom mycket. Det trodde jag först när jag hoppade i en lightbil, att det skulle vara väldigt jobbigt att bromsa till exempel. Mm. Men det var inte, downforcen hjälper ju det rätt så mycket. Så det är mycket fysiskt i och med att vi inte har något servo. Så du måste ju, det blir ju rätt så, ratten rör sig mycket mer om du jämför en IndyCar med en F1 till exempel. Och banorna är ojämna. Så du får ju korrigera väldigt mycket, så du måste kunna, du ska ha rätt starka muskler men ändå uthålliga. Så man får ju träna upp det på ett bra sätt.
Och det blev också Uncos Racing som du körde för 2018. Mm. Och samma team som du även körde för 2019 då. Kan du beskriva teamkulturen och din relation till ägaren Ricardo Uncos då?
Ja, alltså Ricardo har vi alltid pratat med så. Han är väldigt duktig på det han gör och även, han har ju lite en bakgrund själv, tror jag, han körde lite. Ja. Sen så har han väldigt duktiga människor runt sig. Så det hjälper ju på sitt sätt. Så...
Jag tror det var en ekonomisk fråga för honom att inte han tog sig vidare hela vägen. Han gick över till att driva team istället.
Ja, ja. Det har jag hört. Sen så, han jobbar ju väldigt mycket och försöka få ihop till en IndyCar-säsong. Men såklart det är svårt att jämföra sig med Penske och Ganassi och de här stora teamen som har så mycket resurser. Liksom. Mm.
Men hur är teamkulturen då? För nu har du ju fått en inblick i till exempel Andretti och HMD också. På vilken var på skalan skulle du placera ut de här teamen som du har erfarenhet från nu?
Alltså Junkos och HMD, de är proffsiga, det är de ju. I och med att det är på en sån hög nivå. Men när vi gick över till Andretti och testade för dem så är det ju IndyCar-standard liksom. Även Indy Light-bilen. Så det är ett steg högre. Om man jämför Junkos och HMD och Andretti, så är Andretti ett steg högre professionellsmässigt.
Och du slutade ju, nu spolar vi framåt lite snabbt här, men du slutade ut, för det hände ju såklart jättemycket under en säsong, men du slutade tvåa i mästerskapet 2018.
Mm.
Och även om det inte blev någon seger så blev du ändå så 3 pole positions och 3 fastest laps och 5 podier på dig.
Ja.
Men vad var det viktigaste du lärde av din första säsong?
Alltså mestadels var det hur att lära sig formelbilen. Och hur man kör en formelbil med alla nedväxlingar och alla sådana grejer. Och hur jag vill ha bilen. Och kunna lägga en bra feedback till ingenjören. Det var det största steget, tyckte jag.
Pratade om att du vill gärna ha en väldigt stark framände på bilen och att du ska kunna rotera runt den så mycket. Var det andra saker som du har liksom preferens för som du verkligen vill checka av innan du sätter dig i bilen första gången? Att nej, men så här vill jag ha det.
Nej, man ger alltid, jag försöker alltid ge ingenjören en idé liksom hur jag vill ha den på ett ungefär. Sen så har ju de, alla teamerna har ju olika hur de gör en grundsetup på bilen. Med fjädring och allt sånt där. Så han bara får en idé, så han börjar tänka liksom, efter detta ska vi kanske pröva detta istället för det liksom. Så liksom, det är så jag försöker göra. För många vill ha en understyrd bil. Liksom, så det är mest det jag försöker göra med en ingenjör, så att han lyssnar på min feedback liksom, och litar på vad jag säger.
Är du intresserad, är du tekniskt bevandrad, duktig på bilar i allmänhet och meka med bilar och så, eller är det själva racingdelen att ställa in en bil som är din grej? Alltså, eller har du även...
Nej, jag hemma håller jag ju på och svetsar och grejer liksom. Med mina, jag renoverar gamla go-kartar från 90-talet. Och morfar håller på med sina grejer han gör liksom hemma. Så det är mycket sådana grejer. Jag är rätt så... Jag jobbar mycket med händerna när jag får lite tid över.
Men då, vad gör du med kartan? Så du renoverar kartan, säljer du dem vidare eller kör du dem själv? Eller är det...
Nej, jag köper dem på Blocket. Då. Ah. Men så renoverar jag dem och lackar och kromar och sånt. Vissa försöker jag sälja av och vissa behåller jag. Så är det att renovera motorerna och de ska se nya ut liksom. Så man blästrar och grejer och så.
Jag var på Facebook, finns det en sida eller en grupp som heter Historic Karting, tror jag den heter. Mm. Du kanske är där inne och det kanske är de som köper av det, eller?
Ja, de har faktiskt lagt upp några av mina kartar där. Ja. Jag gjorde en replik av en av Beddo Gianluca, som han heter, och som hjälpte mig väldigt mycket go-kart. Som jag gjorde liksom mot honom lite, för den hjälpen vi fick av honom. Så det är mycket sånt jag tycker är kul.
När i din kartingkarriär var det som han
det var mellan 14 och 17. Mm. Så nästan hela EM, när jag körde EM och VM.
Hur fick ni kontakt då?
När jag började köra för ett team, Praga Karting. Mm. Och han gjorde liksom ramarna åt dem. Hur de skulle vara. Och sen klickade jag han liksom. Och sen så när han bytte team så följde jag med honom liksom. Jag var väldigt nära honom.
Men om vi stannar till här lite, nu är vi ändå lite inne på relationer och så, men för någonting som jag har varit väldigt nyfiken på, alltså vad det är som gör dig så bra, så duktig som du är. Mm. För Stefan har ju kallat dig en prodigy, alltså ett underbarn.
Ja.
Hur ställer du dig inför ett sånt epitet?
Alltså, jag vet inte. Jag försöker mest... göra min grej liksom. Jag försöker vara fokuserad liksom på min grej och göra det så bra jag kan. Man kan inte göra bättre än vad man kan liksom. Man kan bara göra max. Så jag vet inte riktigt.
Men då kommer ju lite så här, det är ju ganska signifikativt för en någon som är väldigt mentalt stark så, för det liksom, har jag förstått det som att din mentala styrka är en sån del, men vissa har ju en farlig förmåga liksom att prestera på topp när det gäller och vara väldigt medveten om vad man gör och så. Vi andra har ju mer bara som, nej, jag bara är. Jag gör bara min grej och så. Jag överanalyserar allt jag gör. Jag kan överanalysera när jag diskar, hur jag diskar så effektivt som möjligt. Du har känt som att du är mer självklar i din...
Nej, men såklart man vill göra allting snabbt liksom. Jag försöker alltid tävla mot mig själv. Även liksom på banan så, om man ligger i ledning till exempel, så försöker se sig själv framför liksom, så man liksom jagar sig själv. Och inte fokusera så mycket bakåt. Fokusera mycket på sig själv tycker jag funkar för mig i alla fall.
Står du när du är i sån här situationer, när du till exempel måste leverera något bra, till vi säger nu inför ett test, eller om det är när du står på startgriden på Indianapolis eller Laguna Seca eller vad det nu kan vara, så hur finns det någon del av din mentala platt, där du är mentalt, där du är som rädd för att misslyckas kontra pepp på att vinna, om du förstår vad jag menar? Ja. Alltså, vad finns det för balans däremellan?
Alltså, det får man ju försöka balansera. I och med att när du hoppar i bilen så kan du känna stress. Du kan känna att du inte får göra misstag, och det är ju det här lite med det mentala, att du ska försöka ha lagom med stress och känna ha en bra balans däremellan. Så liksom försöka hålla sig lugn liksom, och inte överstressa sig själv.
För hur tränar du och hur ser dina dagar ut?
Ja, jag tränar ju varje, försöker träna, jag tränar varje dag. Mellan 2 till 3 timmar. Sen så har jag ju mental träning med Kjell Enhage som hjälpt mig med det.
Hur länge har ni gjort det?
2 år nu. Det har hjälpt mig väldigt mycket med det mentala. Och försöka hålla det i, hålla det lagom liksom. Sen är det ju mycket med sponsorerna, telefonmöten och försöka få ihop det till nästa säsong liksom. Så det är fullt upp.
Ja, just för racing är ju alltså en viktig del av racingen är just finansieringen, liksom att ha den på plats. Så, ja. Vi har varit lite inne på det, att det är du och dina föräldrar och så vet jag att det är alltså Stefan också, men finns det, vilka strukturer och ansvarsområden och vilken organisation har du byggt upp runt om dig? Och så är en av som sagt, för den mentala biten. Men vilket team har du runt om dig som du jobbar hela tiden med?
Nej, det är jag, mamma och pappa då, som gör det, alla sponsorerna. Så det sköter ju vi. Sen så hjälper Stefan oss med kontakter till olika team och sådana grejer. Sen Kjell då gör ju det mentala. Så vi har rätt, det är ingen jättestor grupp vi har liksom. Men sen sponsormässigt så jobbar vi ju så hårt vi kan liksom för att få ihop det. Så liksom när mamma kommer hem så håller vi på med det. Så börjar vi direkt med ringa runt och mejla och få svar från företag och sånt. Så det är fulltid liksom.
Och livet utanför racingen då? Vad tycker du om att göra? Nu har du ju sagt att du mekar med kartar då.
Ja.
Finns det någonting annat som du...
Nej, alltså jag är en liten garagekille så när jag får tid över. Sen så gillar jag ju min hund. Jag har en fransk bulldog som jag lägger mig rätt så mycket tid på liksom.
Som Lewis Hamilton alltså?
Ja.
Har inte han också 2 franska bulldogs?
Nej, han har engelsk.
Engelsk bulldog?
Han är lite större.
Jaha.
Så jag har en sån liten som jag håller på med. Det är roligt. Det ger mig liksom att jag ska... Det gör mig glad på dagarna liksom. När man känner sig lite nere liksom så. När det är så mycket beslut som ska tas så kan man liksom titta på henne så blir man glad liksom direkt. Så, hon är i grym, min lilla hund.
Någonting som är relativt främmande för oss liksom, europeer som är även sånt som är motorintresserade då, det är just att ovalracingen. Hur har du själv upplevt anpassningen till den typen av racing? Vad tycker du om den?
Ärligt så tycker jag om det rätt så mycket för att det är, man vet liksom inte vem som vinner racet i början liksom. Du kan ju starta sist och vinna liksom. Så det är liksom, du ska ha en bra bil, du ska våga ta chanserna på ytten liksom och köra om. Så det är, jag tycker det är kul faktiskt.
Kerry Brekke har ju beskrivit den här grejen, någonting med just att köra IndyCar på en sån här stor superspeedway till exempel. Just att du, att den där punkten du ska träffa, ingången i kurvan är så otroligt precis. Liten va? Och ja. Precis. Hur förbereder man sig mentalt och hur tränar man inför en sån att kunna vara så precis i varv efter varv efter varv efter varv?
Alltså det är mycket muskelminne har jag känt när vi körde på Gateway då. Det är mycket att liksom, man ska ha väldigt bra referenser. Helst en referens som är still på banan, som inte flyttas. Så man har en styrning, man har en mitten liksom, och så har man vart man går ut. Så det är liksom, man har liksom 3, 4, 5 steg som är samma.
I de punkterna kan det vara så här liten, eller allt från en liten fläck eller lite däck på banan, eller är det liksom en liten exit liksom där reklamskylten, och den reklamskylten kan vara 3 meter bred och det är någonstans där du ska träffa utgången, eller hur detaljerade är dina referenspunkter?
Nej, ingången kan vara väldigt detaljerad liksom. Det kan vara en liten grej på väggen, på betongväggen liksom. Men sen utgången är ju liksom, om bilen är lite överstyrd liksom, så får man ju vara lite mer, komma ut lite tidigare än vad du gör med en understyrd bil. Så det beror lite på hur bilen reagerar. Så utgången är inte så jättenoga just Det beror på hur bilen reagerar, men det är mest ingången och mitten som är väldigt viktiga.
Blir du rädd någon gång?
Nej.
Har du någonsin varit rädd?
Nej, inte så nu.
Varför inte då, höll jag på att säga?
Nej, jag vet inte. Det är detta jag älskar liksom. Och det jag tycker är kul, så det finns ingen idé att vara rädd för något, tycker jag.
Mm. Apropå anpassning, så gjorde du även liksom för, nu i år då, eller förra året 2019, gjorde du ett inhopp i säsongsfinalen och Porsche Carrera Cup Scandinavia på Mantorp. Och du sa någonting, någon gång har jag läst inför det, att nej, men det kommer nog krävas, eller kommer bli en brant inlärningskurva. Och av allt att döma av resultatet, så var ju den inlärningskurvan mer eller mindre lodrätt. För du kvalade sjätte bästa tid, du slutade sexa i första heatet, och du var ju på väg mot en pallplats då när du spann runt och gick i mål som nia typ. Men då hade du satt snabbaste varv samtidigt då.
Ja.
Är det någonting du vill göra i framtiden, som till exempel Felix, men även Scott Dixon gör, att köra mycket och köra varierat?
Ja, alltså du får ju en bredare körning liksom, vad du kan köra, så man kan göra ett inhopp liksom race för race så där ibland. Ja, vad kan man säga, en bredare utveckling liksom, vad du kan köra, så du kan köra en öppen bil och du kan köra en stängd, och liksom det finns många olika serier som man kan köra. Det finns mer att välja på liksom, om du kan köra en stängd bil också.
För det måste ju ställa krav på också en anpassningsförmåga, för att jag gissar att det finns några tangeringspunkter mellan en formelbil och en Porsche. Det känns som att det är ju verkligen två helt oskilda världar.
Ja, i och med att motorn på en Porsche sitter ju bak och ser det mycket tyngre. Och så är det ingen downforce liksom. Så det, bromssträckan är ju mycket längre än på en formelbil. Så det var mest det jag kände skillnad liksom. Det tog en väldig tid för att stanna. I och med att det blir inte samma tryck på fram liksom.
Mm, just det. Men på tal om framtiden då, så du har fortfarande inget kontrakt kvar klart, men det är ju, du har ju många alternativ. Samtidigt råder ju ingen tvekan om att det är liksom, du kommer köra Indy Lights nästa år, och det är ju sista trappsteget liksom inför IndyCar. Mm. Frågan är ju egentligen bara var, och jag vet inte, du har ju inte gjort någon hemlighet av att det är Andretti som är det som åt det hållet det dit ni vill ta vägen så. Mm. Vad skulle ett år hos Andretti göra för skillnad jämfört med andra liksom team, eller vad är det som skiljer teamen åt snarare? För det är ju fortfarande väldigt jämnt mellan teamen.
Mm. Det jag tycker, och vad jag har hört från andra förare som har kört för Andretti, det är att de har ju 5 IndyCar-bilar i år. Till exempel från HMD, de har inga IndyCar-bilar. Så man kan ju, jag kan liksom gå ner när vi inte kör och gå ner och titta på en IndyCar-träning liksom, och sitta och lyssna på radion vad de säger och hur de kommunicerar på radion till exempel. Även vara med på deras debrief liksom, när de går igenom sektioner liksom, vad de har ändrat och sånt. Så man liksom lär sig det innan du hoppar in i en IndyCar-bil, så det inte blir en surprise liksom. Så jag tänkt.
Du har också nämnt att de jobbar mer. Du får ju också mer data tillgängligt, kan ta i med att ni är fler.
Eller de har ju 4 bilar varje år.
Mm.
Förutom förra året så de hade 3.
Mm.
Så de har ju mycket mer data mot vad de andra teamen har. De kan ju pröva 4 gånger så mycket grejer.
Om man ser till något av de andra alternativen så, vad finns det för fördelar och styrkor med att välja något av de andra?
Alltså det är ju liksom, de har väldigt, HMD till exempel har köpt in väldigt bra ingenjörer som har jobbat på Andretti och Junkos. Så de har ju, då har de ju datan istället från hur Andretti körde bilen och hur Junkos körde bilen, och kanske gör en mix på det. Så liksom de har mer data på det sättet också, till och från Andretti då, som har haft samma gubbar hela tiden. Så de har ju bara liksom vad Andretti har testat. Så om man jämför då HMD, kanske kan köra en setup från Junkos på den banan och en Andretti bil från den liksom, så har de ett ungefär på hur de brukar köra bilarna med diff och grundinställningar på fjädring och sånt.
Du har ett uttalat mål att du kommer köra IndyCar 2021. Det är det som varit ambitionen ett bra tag. Vad skulle du säga är den enskilt viktigaste faktorn som måste till under 2020 års säsong för att du ska kunna ta det här sista klivet?
Det hade ju underlättat om vi vinner mästerskapet 2020. För det är ju en prispeng då i Road to Indy för att hjälpa förarna för att ta steget. Det hjälper ju väldigt mycket. Sen så är det ju att få ihop sponsorerna igen liksom för 2021 och få ihop det. Men försöka, just för mig just nu är det att fokusera på 2020 och få ihop det liksom och ta det steg för steg.
Och bortom det, vad är dina drömmar bortom 2021 då?
Nej, jag vill ju köra IndyCar 2021 och sen efter det vinna IndyCar-serien och Indy 500. Det är ju väldigt stort liksom.
Jag var ju första gången på Indy 500 nu 2019.
Mm.
Jag har sagt det sedan dess att man måste vara där för att förstå hur stort det är.
Ja, just.
Hur var din första upplevelse av ditt första gången på plats?
Ja, alltså det jag var mest imponerad av, det visste inte jag då, det var att de testade ju en hel månad nästan för själva racet Indy 500. Så det är hur mycket tid, hur viktig en bil är på en ovalbana liksom. För du håller ju mattan. Det finns ju ingen chans att släppa på tidkörningen. För det blir så tajta differenser. Och sen så hur mycket folk det är. Det är ju fullsatt på läktarna på racedagen liksom. Och även plus alla i depån. Och sen så tror man ju att en ovalbana ska vara tråkig att titta på. Till exempel att det bara går runt och runt. Men det händer, alltså det händer grejer varje varv. Det är ju hela tiden omkörningar och de går tre brett in i kurva ett liksom. Så det händer grejer hela tiden mot vad många liksom tror det här jämför med NASCAR till exempel. Ja, det går ju bara runt och runt liksom, men man måste liksom vara där för att veta hur det är liksom och känna den känslan det här med det amerikanska liksom.
Och alla marschband.
Ja.
Vi får ju flera timmar innan. Vi var där redan 6 på morgonen på racedagen. Folk trodde inte var kloka när jag sa hemma att det var att, men det var ju bara tjena, läktarna fylldes på. Det var de här marschbanden och alla parader liksom, alla tidigare vinnare otroligt. Och det är otroligt, otroligt. Du var inte inne på den där memorabilia kommersen de hade inne på utanför
nej, banan. För vi tävlade ju på Lucas Oil. Just samma det. Dag.
Ja,
så vi hann inte dit.
Nej.
Vi var körde ju då.
Har du möjlighet någon gång så där inne kan man gå botanisera. Om man vill att plånboken ska bli tunnare så kan man gå in där.
Okay.
Mycket gamla skjortor och raceoveraller och hjälmar och visir signerat och så idolkort och grejer. Får vi se på mekoverallen sen.
Ja, på lite historia också.
Ja. Slutligen då, jag vill önska dig stort lycka till.
Ja, tack så mycket.
Jag ser fram emot att följa den här framgången för det fortsätter och kommer fortsätta. Det är helt övertygad om. Tack så mycket.
Ja, tack.
Tack.
Should I want to know where my easy rider gone? Should I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider but she do ride hard so long.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.